Ja, tack Jesus för att du har sänt den helige ande till oss. Tack helige ande att du är mitt ibland oss. Du är nära oss nu. Tack helige ande att du vill göra det här ordet levande för oss. Tack att det är ett ord som kan bära frukt till någons liv, Herre. Tack du som var med mig att jag får vara en kanal för dig och ingen annan. I Jesu Kristi namn. Ja, det känns underbart att få ta vid efter såna här underbara lovsånger. Jag är ju några år gammal och jag brukar säga att du tycker bara om de gamla sångerna. Nej, ja, det gör jag också, men de kom ju till under sin tid utav människor som var fyllda av den helige ande och skrev de sångerna under de tiderna, och de fyller sin funktion idag. Men också de här nya som är födda av anden med nya unga generationer som tar vid. Det är underbart att höra de här sångerna. Ja, Guds frid alla, och roligt att det var några stycken som kom och ville höra den här personen, Kjell Olofsson. Men det är inte första hand honom ni ska lyssna till, utan det är ordet som får tala. Och det jag ska framföra som jag vill att ni ska lyssna till. Jag känner mig väldigt begränsad alltid. Det är underbart att höra här, Ola nämnde om det kommande helg här, hur Gud har rest upp män och kvinnor i den här sista tiden, den yttersta tiden, som vill väcka Guds folk och väcka Sverige. Det är fantastiskt att samla så många på en gång som vi gör den här helgen. Det måste verkligen skaka om och ge resultat i andevärlden. Tack Jesus. Jag ska inte tala på oss. Vi har församlingsmöte också, och jag ska försöka begränsa mig och säga det som är viktigt. Jag brukar av gammal vana ha en liten rubrik på det jag säger. Det är egentligen för mig själv att jag får ett avstamp, så att säga. Och jag har skrivit här, det kanske låter lite dramatiskt, det jag har skrivit som en rubrik. Men Bibeln talar om detta. Det finns exempel i Bibeln som talar om detta. Ett rop i nöd. Eller ett rop av nöd. Det som jag sa, finns flera exempel i Bibeln där nöden, så att säga, formas till ett rop. Det kan gälla enskilda människor, det kan gälla folk, städer, länder som upplever nöd av olika slag. Det kan vara andlig nöd, likamlig nöd, en moralisk nöd. Och när den här nöden, så att säga, eskalerar, så kan det forma sig till ett rop om hjälp, om befrielse från synd och skuld, hjälp till helande. Mycket av det här vi läser då i Bibeln, om de här händelserna i Nya testamentet och Gamla testamentet, från den här tidsåldern, den gäller, som jag ser det, den har starka kopplingar till vår tid, till dig och mig, till människorna idag. För människan, jag brukar säga, människan är sig lik, har varit i alla tider, ända sedan Adam och Eva. Vi är ju avkomma, kan man säga, ifrån Adam. Vi utgår från Adam och Eva, de första människorna. Och människan har varit sig lik genom alla generationer, genom årtionden, årtusenden. Vi har samma brister, ofullkomlighet. Vi har samma begränsningar, samma frestelser. Allt sammans, kan man säga, är en frukt av syndafallet. Jag ska ta upp både från något här från Nya testamentet och ifrån Gamla testamentet. Och vi ska gå först till en händelse i Gamla testamentet. Det som hände när Abraham verkade. Och jag ska ta upp det som hände, som är känt, med två städer, Sodom och Gomorra. Varför jag gör det? Jo, därför att det kom ett rop som Herren hörde. Ett rop ifrån Sodom och Gomorra. Det står så här i Första Mosebok 18 och 20. Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Det som hände dessa städer, men det var ytterligare städer, jag kommer till det sen, det var inte bara Sodom och Gomorra, det var ytterligare städer. Det som hände där, det bekräftades också i Nya Testamentet. Jesus talade om det, nämnde om Sodom och Gomorra. Petrus gjorde det. Petrus, han säger så här i andra Petrus brev 2:6. Och han lade städerna Sodom och Gomorra i aska och dömde dem till undergång och satte dem till ett varnande exempel för dem som tänker leva gudlöst. Det var hämtat från reformationsbibeln. Det stämmer ganska bra med övriga översättningar. Profeten Judas skriver i vers 7. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna där omkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Och Jesus, han verkade ju i Galileen och de städerna där. Och det står i Matteus evangelium detta, att det var tre städer bland annat som Jesus pekade ut. Det var Kapernaum, det var Korasin och det var Betsaida. Och Jesus är sträng. Han säger, han ropar ut verop mot dessa städer. Därför att de tog inte emot hans budskap. De såg inte vad som skedde omkring Jesus. Det är fruktansvärt allvarligt att höra evangelium, se hans Guds gärningar, undren, och inte ta emot det. Så han säger till och med Jesus att det blir värre än dem, för de städerna, än Sodom och Gomorra. Kapernaum, Betsaida och Korasin ligger under grus idag. Vi ska gå till Abraham här och Lot som var delaktiga i det här. Det här nu handlar det om cirka 2000 år före Kristus. Eller 2000 år efter skapelsen. Där är vi. Och Abraham, Lot, det var Abrahams brorson. Och när man läser kapitel 12 här 13 så ser man att de fick uppleva hungersnöd i sitt land. Och de drar ner till Egypten och är där en tid. Men Herren välsignade dem. Därför Abraham, det var en rättfärdig man inför Guds ögon. Det var Lot också. De var rättfärdiga inför Guds ögon. Och Herren välsignade dem. Och de hade stora jordar av boskap. Och även av silver och guld. Och sen när de kom tillbaka igen efter den här tiden i Egypten. Så kommer tillbaka till Kanaans land, så upplever de att de har så mycket omkring sig. De är så välsignade utav mycket, så de är tvungna att dela på sig. Och det står att Abraham har stannat kvar där, men Lot beger sig iväg. Och det står här i 13 kapitel, Lot han lyfter blicken och så ser han ner mot Jordanslätten, och som var vattenrik. Och innan Herren förstörde då de här städerna så var det en Herrens lustgård. Precis som Egyptens land står det. Och det står att Lot utvalt åt sig hela den här Jordanslätten. Och han bröt upp och drog sig dit då. Men så står det i den 13:e versen här i kapitel 13. Att männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför Herren. I en annan översättning så står det 81 och 2000 så står det att människorna, så det var inte bara männen, människorna i Sodom var onda och syndade svårt mot Herren. I 18 kapitlet så går vi vidare och ser vad som händer där. Abraham får besök av änglar. Utav män står det. Och det var i samband med det här som han fick ett löfte om att Sara och han skulle få en pojke. Men det då kommer det här ropet ifrån Herren att Sodom och Gomorra är starkt. Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Och Abraham, han har lite dialog där med änglarna, med budbärarna. Och han vill ju rädda de här städerna. Han säger, om det finns 50 rättfärdiga, kan du rädda städerna? Ja, säger Gud. Men det fanns inte 50. Om det finns 45, ja, då skulle Herren rädda de här städerna. Ja, men 20, det kanske finns 20. Ja, då skulle Herren rädda städerna. Fanns det 20? Ja, det fanns det ju inte. Men om det finns 10, säger Abraham. Ja, för 10 skulle han också rädda dem. Men det fanns inte 10. Det var Lot och hans familj som var där. Och änglarna beger sig dit med domsuppdraget över städerna. Och när de kommer dit där träffar de på Lot där. Det står att de träffar honom vid porten. Och änglarna besöker Lot och hans familj. Och de säger så här till Lot: har du någon mer här, någon svärson eller söner eller döttrar eller någon annan som tillhör dig i staden, så för bort dem ifrån den här staden. Det var en dom som väntade över dessa städer. Deras rop har blivit så starkt inför Herren att Herren har sänt oss hit, säger budbärarna, för att fördärva den. Och då står det att då gick Lot ut och talade med sina svärsöner som skulle få hans döttrar. Och säger till dem alla: bryt upp nu och vi måste lämna den här platsen. För Herren tänker fördärva staden och städerna. Men så står det här i vers 14, där 19 kapitlet, att hans svärsöner trodde att han skämtade. Vi vet inte om de följde med. Men budskapet var till Noa och hans familj: fly för livet ut ur staden. Fly till bergen. För att domen ska strax snart verkställas. Det fanns en räddning, en räddningsplats, en fristad för Lot och hans familj. Och de skulle gå till staden Soar, heter den. Man har ju forskat arkeologiskt och funnit att de här städerna, Sodom och Gomorra, låg precis söder om Döda havet, eller Salthavet som det också heter. Det fanns en dal där som heter då Sidimsdalen, och det var 5 städer som låg där. Det var Sodom och Gomorra, sen var det Adma, Seboim, Soar. Soar, som betyder en litenhet, dit flydde Lot och hans familj. Familj, ja. Hans hustru kom aldrig med. Det står att änglarna hade varnat Lot och hans familj: ser inte om tillbaka. Det här tycker jag talar till oss idag. Vi ska inte se oss tillbaka mot se på det onda som finns och se tillbaka på det. Det vi har kanske varit med om, det får vi lämna. Se inte tillbaka utan fly. Men hans hustru Lots hustru, hon blir så frestad att vända sig om och titta på staden Sodom. Skulle hon aldrig gjort. Det står att hon blir förstenad omedelbart. Men Lot och hans döttrar, det var bara tre nu då, vad vi förstår, flydde. Och det står så här i vers 23. Solen hade gått upp över jorden när Lot kom till Soar. Då lät Herren svavel och eld regna ner från himmelen, från Herren över Sodom och Gomorra. Och han omstörtade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Vi vet inte hur länge, det står inga detaljer, hur länge det här hade pågått i de här städerna. Det här tillståndet av, för det var ett konstant tillstånd tydligen med städerna, av otro, uppror, avfall, av guderi, uppror mot Guds skapelseordning på det sexuella området. Och tillståndet kan man säga stämmer bra överens med det Paulus säger i Romarbrevet 1. Att man dyrkar det skapade framför skaparen. Det här hade tydligen i alla fall pågått i många, många år. I de här städerna, i den här dalen. Man kan säga att synden hade mognat till dom. Det fanns ingen återvändo. Det finns starka paralleller i vår tid. Detta läge som var i de här städerna. Vi upplever i vårt land att det är mycket som går åt fel håll. Jag måste säga personligen, ibland har jag upplevt, när jag har befunnit mig i olika miljöer av där jag tycker ogudaktigheten har flödat. Det kanske har varit på någon, jag har varit på någon fest, ja, firmafest eller något annat, jag kan inte direkt säga. Men jag vet att jag har varit med vid tillfällen i miljöer där jag har känt sig, nej, jag trivs inte här. Jag vill fly, precis som Lot gjorde ifrån de här städerna. Jag vill fly ifrån det här. Och det har suttit där människor, skål hit och skål dit, och svordomarna har formligen cirklat kring huvuden. Man har känt att jag trivs inte här. Men samtidigt får vi komma ihåg ett Guds ord. Där det står, Paulus säger det, tror jag, vi lever i världen. Ja, det gör vi, lever i världen. Men vi ska inte leva av världen. Så visst, vi ska inte fly ifrån, vi ska inte isolera oss. Det är inte så jag menar. Utan jag menar just att man har varit med om tillfällen där man inte trivs andligt sett. Men man har ändå försökt att härda ut, så att säga. Och vi är ju satta till att vara en motpol emot det onda, ett ljus, ett salt. Det är vi ju satta till. Och jag vet, det är många som får vara evangelister i de här miljöerna. Och de kanske har en speciell kallelse. Jag vet att man har talat om krogevangelister till exempel. Och de är ju där, det är ju inte där för att ta del av deras, så att säga, skojeri och skålande. Utan men de är ju mitt ibland om det som ett ljus och vill förmedla någonting i deras situation. Och de välsignar vi. Vi välsignar dem i Jesu namn. Och det finns andra som är kallade till andra olika miljöer. Vi vet det. Inom MC-klubbarna exempelvis. Så vet vi att det finns många som gör en stor insats. Att sprida i vad man försöker. Och vad det de är. Och ja, när jag tänker på MC. Ja, då har de en egen MC naturligtvis. Och är med och så. Och det här ska vi välsigna. Absolut ska vi göra det. Men det är mycket av det onda som vi känner oss främmande för, som inte trivs i. Det är det. För kommer vi närmare och närmare Jesus, den helige ande får fylla oss, då känner man ju ett motstånd emot det här. Jag vet en gång, jag hade en, jag har ju varit gammal chaufför, jag har kört lastbilar, bussar, och jag vet att det var någon, han körde buss en gång, så vi var nere i Danmark, och så vi har två bussar, och så var det en chaufför, och ja, vi hade delade rum där på hotellet där, och han visste att jag var troende eller kristen, den här då, min kollega där. Och då sa han, jag får inte svära när jag är nära dig, sa han. Ja, sa jag, det jag reagerar emot, sa jag, det är när man missbrukar Guds namn, Herrens namn. Då reagerar jag. Men vill du åkalla din herre, så det kan jag ju inte hindra dig. Men att missbruka Guds namn, det är allvarligt. Men det hör vi mycket utav slentrian bland folk idag, att man tar till Guds namn när man ska ta till kraftuttryck. Det är allvarligt. Klockan går, hörni, och jag skulle bara ta också i Nya testamentet. Jesus, när han kom i tjänst. Vi läser Matteus 9, 35 och 36 från reformationsbibeln. Jag har den bibeln, jag har många bibelöversättningar. Jag skriver ner ibland bibelversar, då hämtar jag det både från 1781, 2000, FB 98, FB 15 och reformationsbibeln. Jag har allihopa hemma. Jag har till och med en från 1800-talet. Men svenskan var lite annorlunda på den tiden. Men reformationsbibeln tycker jag är bra, och jag har skrivit ner här ifrån den översättningen. Men det skiljer inte mycket, det är nyanser alltså. Huvudbudskapet i bibeln, det har man inte ändrat på. Men man kan spetsa till det lite mer i olika översättningar. Ibland är ju till och med 81 bättre. 81 och 2000 är samma när det gäller NT. Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla sjukdomar och alla krämpel bland folket. Men när han såg folkskarorna greps han av medlidande med dem, eftersom de var uppgivna och förskingrade som får utan herde. De var uppgivna och förskingrade. Och så har lite andra översättningar här. Härjade och hjälplösa, rivna och slagna, illa medfarna. Där fick ni med hela från 81 och framåt, 17 och framåt. Jesus kom vid exakt rätt tidpunkt till folket, Israels folk, till judarna, till Kanan. Det var koordinerat ifrån himlen, ifrån tronen. Han kom vid exakt rätt tidpunkt. Han kom till ett folk, som jag sa här, som var i nöd. Israels folk hade gjort en lång resa ända sedan kung David och Salomo. En lång resa där det gick så här upp och ner, upp och ner. Och man hade kungar som var så ogudaktiga, så fruktansvärt ogudaktiga, och drog ner folket i avguderi och otro. Och Herrens välsignelse vek ifrån dem. De fick uppleva att landet, templet förstördes. Ni vet, under 70 år var de i Babylon. De kom tillbaka, och profeterna Haggai och Sakarja inspirerade dem och gav dem nytt mod. Nu skulle de bygga upp staden igen. Och Esra, Nehemja kom också senare, och templet byggdes upp och muren byggdes upp. Och det blev en förnyelse. Det blev en andlig förnyelse på nytt bland judarna, Israels folk på nytt. Men så gick det en ny tid, och det dalade på nytt. Och de var omringade utav stora riken som fanns runt omkring. De var påverkade av detta, ockuperade utav olika världsriken under flera hundra år innan Jesus föddes. Bland annat det assyriska riket, det persiska riket, babyloniska riket, Egyptens rike, det grekiska riket och det romerska riket slutligen, som de var ockuperade av när Jesus kom och föddes. Då var det romerska riket. Det var ett slaget, sargat folk. Varför det? Jo, de hade ju svikit Gud tidigare under många år. Då kom Jesus. Många trodde att han kom som en befriare, att han skulle hjälpa till att befria i landet från då romarna. Nej, han kom som en frälsare, Guds lamm, som skulle ta bort all världens synd. Jag har det här som en rubrik, ett rop i nöd. Och vi ska gå till Lukas evangelium 18, 30, verserna 35 och 43. När Jesus verkade ibland detta slagna folk, så läser vi om här att han vandrade ju ofta mellan byar och städer. Och här han kommit till Jeriko. Och det står där att när han kom till Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Och när han hörde en stor folkskara passera förbi frågade han vad som stod på. Då sa de till honom att det var Jesus från Nazaret som gick förbi. Då ropade han och sa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Ett rop alltså. Men de som gick före, de befallde honom strängt att han skulle vara tyst. Men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Och då står det i 40 versen: då stannade Jesus och befallde att han skulle ledas fram till honom. Och när han kom fram så frågade han honom och sa: vad vill du att jag ska göra för dig? Då sa han: Herre, låt mig få min syn. Och Jesus sa till honom: ha din syn, din tro har hjälpt dig. Och genast kunde han se och följde honom och prisade Gud. Det står att din tro har frälst dig. Och genast kunde han se och följde honom och prisade Gud. Och allt folket som såg detta prisade Gud. Han hade kommit till en situation när han hade hört säkert om Jesus, vad han gjorde, att han botade hela de sjuka. Och nu när han fick höra då att Jesus var precis där i närheten av honom, så ropade han. Det var kanske hans sista utväg att få sin syn. Han ropade: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Nöden hade formats till ett rop. Så var det med kung David. Det står i psalm 142, verserna 6 och 8. Så kung David skriver det: jag ropar till dig, Herre, jag säger: du är min tillflykt, min lott i det levandes land. Lyssna till mitt rop, för jag är i stor nöd. Rädda mig från mina förföljare, för de är starkare än jag. För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn. Och det rättfärdiga ska samlas omkring mig när du visar din godhet mot mig. Kung David, innan han blev kung, så var han ju förföljd utav bland annat Saul, den kungen. Och han hade det, han var prövad utav förföljelse och motgång. Och då ropade han här till Herren. Hans nöd hade formats till ett rop. Jesus, han, jag läste förut om när han vid ett tillfälle När han red in i Jerusalem var det, så ropade folket. De upphöjde honom, konungarnas konung och herrarnas herre. Och då står det ju där vid det tillfället att fariseerna och de skriftlärde och de som var där, de försökte tysta ner dem. Men då säger Jesus att om dessa tigar skola stenarna ropa. Jag tycker det är starkt ord det där. Att till slut så kommer stenarna att ropa. Och jag tycker det är en situation vi upplever i vårt land. Att stenarna ropar. Om inte människorna får höra ett fulltonigt evangelium. För det är det som ska ut idag. Ett fulltonigt evangelium. Inget kompromisslöst evangelium. Utan ett fulltonigt. Det är detta som är lösningen för varenda människa. Jag hörde underbart här utav Torbjörn. Han berättade om sin son här som har tagit emot frälsningen och låtit döpa sig. Han har haft det jobbigt innan. Men det finns bara en lösning till varje människa. Vad det än är för problem man har, det är frälsningen. Det är den totala lösningen för varje människa. Jag tycker jag upplever ett rop i vårt land. Och nu till helgen här så ska vi ha en bönehelg. Och det är bönerörelser som har stigit upp i vårt land. För vi vet att mycket har gått fel. Det är en rörelse som startade i början på året. Där man beder, vi ska ha val nu. Och man beder om en speciell regering. Med, och så har man pekat ut några partier. Och så beder man att det är det bästa för Sverige. Jag vill väl säga, jag vill inte ha predikan om partipolitik här. Därför nämner jag inte några partier i namn. Utan när jag ber om förändring, då ber jag att det blir en regering som vänder sina hjärtan till Gud och Guds ord och handlar efter Guds vilja. Det är min önskan. Det är det vi får bedja om. Och jag tror att lösningen är ju på många problem som vi har i vårt land. Lösningen är ju att ledarna och maktutövarna och den regering som kommer, att de vänder sina hjärtan till Gud och Guds ord. Det är den totala lösningen på många problem som vi har. Det vi har upplevt i sommar här med torka och så vidare. Jag tror att det har talat till många människor. Jag tror det. För nöden kan driva människor att söka Gud. Och vi vet inte heller vad vi kan få uppleva längre fram. Det vet vi inte. Det kan vara tider då Herren prövar vårt land på olika sätt. Men lösningen är att människor vänder sig till Gud och att vi får uppleva en väckelse, en förnyelse. Och att det börjar med Guds folk. Att vi blir väckta. Det har kommit profetröster, vi vet det, på Alingsås här. Birger Skoglund hade ett allvarligt väckelsebudskap, ett profetiskt väckelsebudskap till vårt land och till vårt folk. Och i första hand för oss, alltså till Guds folk. Att väcka Guds folk till omvändelse och förnyelse. Och att komma närmare Jesus och kanske omprioritera våra liv. Och ge mer tid åt Herren. Det är där väckelsen ska börja bland Guds folk. Det tror jag absolut. Jag ska sluta här. Och vi ska ha en stund, vi ska lyssna till någon mer sång här nu och ge tillfälle. Är någon som vill ha hjälp i förbön? Det kan finnas någon här. Så har du jättetillfälle att ta det steget och börja ett nytt liv med Jesus. Bedja frälsningsbönen. Tänk, hörni, en frälsningsbön är ju så enkel egentligen. Det handlar inte om teologi. Nej, det enkla evangeliet, det är vad Jesus gjorde på korset för dig och mig. Han tog våran synd, våra sjukdomar. Och är du prövad av någon sjukdom eller något annat, så ska vi bedja, hjälpas åt här och bedja för dig. Och du är välkommen fram här under tiden. Vi lyssnar till en sång här nu. Så är du välkommen fram. Gud välsigne var och en.